Jag hatar Daniel Gleisner.
Tjata brassa mandelmassa och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Schulman, Niklas och Emilio. Det konvalescenta avsnittet kan vi väl kalla det. Jag heter Emilio Finetti och med mig har jag den här veckan Niklas Lundqvist.
Tjena tjena.
Och Johan Benjaminsson.
Tja.
Lite kändisgäst från, har du inte sett den?
Ja.
Han har smittat ner Tommy, han gav honom ett lakan med lite chickenpox. Så nu ligger Tommy sjuk och Johan tar över hans plats när han märker att våran podcast går lite bättre än deras. Han försöker klättra på karriärstegen tydligen, eller hur?
Yes,
Johan, kan du berätta lite om, har du inte sett den? Vad är det för, vad gör ni för någonting på er podcast?
Det är väl Sveriges bästa filmpodcast.
Okej.
Föregången till Tommy Filmar Niklas kan man säga.
Just det.
Det är det ju. När vi började så fanns ju ni bara, alltså som vi kände till egentligen.
Ja, nu finns det lite fler faktiskt.
De känner att det är lugnt, grabbar. Om de här killarna kan vi.
Känner ni så?
Nej, de andra känner så, men jag vet inte om det är en komplimang liksom. Alltså ju mer det kommer, desto mer säger de ju bara, fan vad enkelt det här är, det verkar vara. Eller så är det en komplimang att vi får det verka så jävla enkelt. Det är ju skitsvårt, jag sitter ju nästan och urinerar okontrollerat nu bara för att jag är så jävla nervös.
Ja, jag blir också nervös nu, det är så här lite awkward att spela in på Skype. Det är lite ovant att inte se den man pratar med, tycker jag. Eller jag ser ju bilder på er. Ni ser ut som en Jedi.
Jävligt, jävligt knarkad Jedi.
Ja.
En kanil för mycket, Niklas. Men jag försöker ju få Tommy att vi ska spela in live liksom, alltså face to face. Men han vägrar ju, han vill ju inte komma hit. Så ja, vi får se. Men jag tycker vi drar igång där, så försöker vi få det här överstökat så fort som möjligt. Så vi hoppar in direkt på nyheter. Och då kan jag börja med att en liten snabb nyhet bara om att Iron Man 3, så är det nu klart att Iron Patriot ska vara med. Och jag antar att han ska vara skurken i den här filmen. Iron Patriot, för de som inte vet, är ett alter ego till Norman Osborn, som även var Green Goblin, som ni kanske känner igen från Spider-Man-filmen. Det är hans, under en av storyn så blev han misstagen för att vara en hjälte av staten och landet. Så då skapade han en karaktär som man kallar för Patriot, som är en blandning av Captain America och Iron Man.
Har du läst någonting med honom, eller har du bara Wikipedia för innan?
Ja, Wikipedia nu, och det vet du, det är jävel.
jag har aldrig hört talas om den här missen innan. Jag har läst ganska mycket Spider-Man och lite av de här episka, typ Gauntlet och Infinity och de här. Så att, ja.
Nej, jag har faktiskt ingen aning om vad det här var för någonting. Så, men han ser jävligt tuff ut, så det ska bli kul. Förutom en, det finns en sån här on-set-bild när de gör något här direkt-test, och den ser jävligt, jävligt tacky ut. Men ja, vi får se. Är det någon annan som har någonting? Niklas, du hade ingenting, va?
Nej.
Johan, visst har du inte sett den? Känner du att du vill bidra någonting till den här podcasten?
Nej, absolut inte.
Nej. Ja, bra. Men då skiter vi ner och hoppar in på Cabin in the Woods. Take it away, Niklas.
Ja, jag trodde Johan skulle få äran att... jag tänkte vi skulle låta våra gäster berätta.
Men nu har vi ju chansen att underminera honom. Ska vi visa vilket barn han egentligen är?
Ja.
Vi tar hand om era gäster i den här podden i alla fall. Det känns
ja,
bra.
Ja, men precis. Jag blev ju så väl omhändertagen när jag gästade er. Cabin in the Woods, som sagt. Det är en film som man kanske tjänar på att inte veta allt för mycket om. Och det har väl varit ganska stort hemlighetsmakeri kring den. Så jag försöker att hålla det lite mystik kvar. I alla fall, det handlar på det stora hela om fem typiska amerikanska ungdomar som åker ut till en stuga i skogen. Och mer vill jag inte säga. Jo då. Nej, men sen... Alltså grejen är, jag såg en trailer inför den här filmen och kände då att oj, nu spoilade jag visst det här för mig. Men jag tycker inte att den är så mycket spoiler som det har talats om. Vad tycker du, Johan?
Nej, jag tycker det har blåst upp lite för mycket där med att spoila den här filmen. Folk, inklusive oss, har ju haft specialpoddar liksom, där man säger lyssnar inte på den här podden förrän jag har sett filmen. Men så himla liksom spoilig, eller så här. Det är inte Inception, om man sett den en gång så kan man inte se den en gång till liksom, utan jag tycker, man kan ju behöver inte spoila i slutet, men jag tycker dock, ja, man kan prata om det som är i trailern till exempel. Jag tycker inte det är spoil det som är i trailern. Hur mycket får vi snacka om i filmen här, tycker du?
Alltså jag tycker, i och med att filmens första scen egentligen avslöjar hela plotten, så tycker jag att det är okej att prata om handlingen på det stora hela, utan att vi behöver direkt säga hur det slutar. Alltså bara posten, affischen på Cabin in the Woods med ett hus som liksom vrids omkring som en sån här Rubiks kub, tycker jag säger ganska mycket om att det liksom inte är din vanliga stuga i skogen, utan att det är någonting annat.
Det är
som
inte Dawson's Creek. Men då låter det på er som att den här filmen inte är så liksom så här, vad ska man säga, spoilfarlig som det kan verka.
Den bygger upp ett crescendo liksom i slutet som är jäkligt nice liksom. Speciellt om man gillar skräckfilmsgenren och den Cabin in the Woods-genren, då är det himla härligt att se slutet. Men det är ju himla lätt att inte spoila det slutet liksom, för det är ju bara jag vet, 10 minuter kanske som är slutet. Resten är ju av filmen tycker man kan prata fritt om.
Ja.
Men vadå, kan man säga, alltså, tror ni att det är liksom att de försöker skapa hype för filmen, att säga så här, bara, men spoila inte det här, för att alla ska tro att det är värsta så här twisten, och sen visar det att det inte är någonting?
Ja, absolut. Det tror jag att det är
medveten PR-grej.
Ja, men det kan ju tillhöra liksom kampanjen. Att man lanserar filmen som en väldigt hemlighetsfull grej och så säger inte vad som händer. Och
så alla de här podcasterna har gått på det och har special podcasts.
Ja, precis. Inklusive har du inte sett den.
Ja, jävla nobs.
Ja, verkligen. Nej, men om vi ska fördjupa oss lite i handlingen då, så kan man säga att det inledningsvis i alla fall så korsklipps det mellan de här 5 ungdomarna och ett gäng vetenskapsmän som går omkring i ett laboratorium. Och så sen vet man inte riktigt till en början då, eller alltså jag tycker man listar väl ut ganska snabbt vilket sambandet är mellan alla de här figurerna. Och ja, jag vet inte. Jag håller med, jag lyssnar ju på er podcast och jag håller lite med att det hade varit mer intressant att inte, för det var väl ni som sa det, att ni inte tyckte att ni tyckte att man skulle ha hållit på hemligheten lite längre. Eller blanda ihop det nu.
Tycker du att man borde ha hållit på den?
Jag tycker nästan det. Jag tycker att det hade varit intressantare än att man som nu direkt efter en minut så känns det som att man har listat ut vad filmen ska gå ut på. Sen så, därmed inte sagt att det saknas överraskningar, för det blir ju ett par vändningar framåt slutet, men inte direkt sådana här liksom sjätte sinnet twistar att hela filmen vänds upp och ner liksom på slutet, utan det är, jag tycker den är inte på det sättet, spoiler på det sättet.
Nej, och det hade jag nog förväntat mig när jag såg den, att den skulle liksom bli helt galna vändningar. Jag tänkte väl typ, ja, nu blir det My Little Pony den sista sista, men det är ju en skräckfilm som den, och den får ju det här crescendo som är helt galet, och det är jäkligt nice. Men när alla byggt upp det så för att det ska vara så himla liksom stora vändningar, så blir man ju lite, eller folk, Marcus till exempel, han blev ju inte så besviken, men jag blev nog lite besviken tror jag, på att det inte var lite smartare vändningar och så här, smartare spoofar också, för att det är ju en spoof på den här genren som är Cabin in the Woods genren kan man säga.
Typ Evil Dead är väl den största
källan kanske. Det är väl den första Cabin in the Woods-filmen som liksom följs av en miljard sådana filmer som är uppbyggda på exakt samma sätt. Och sen en miljard spoof-filmer som också är uppbyggda på att, det här har jag sagt i våran podd, men att de bygger upp, gör skämt på det här Let's Split Up som liksom Scary Movie har gjort spoof på, liksom alla som gör spoofar på skräckfilmer gör spoofar på just de här grejerna. Och det gör de här filmen också, lite smartare, men det är ändå liksom samma betraktelse de gör, som är lite tråkigt.
Ja, men alltså jag tycker inte att den liksom, den bryter inte så ny mark. Den är inte så smart som den själv tycker att den är, filmen.
Jag skulle vilja jämföra den med en film som heter Returner, där de har liksom plockat liksom, bara, den är skitlame egentligen, men de har plockat massa awesome grejer från alla, liksom från E.T., Terminator, liksom från 1000 olika filmer, och bara satt ihop till en mega film och liksom jättestor budget på den tiden.
Men Return, är den japanska filmen?
Ja, Ritana. Och så blir den awesome bara för att den är så over the top och det tar, man ser liksom hur de har stulit från en miljard filmer. Lite så är den här filmen också.
Jag älskar den filmen dock.
Du vet hur den är?
Ja, så jävla tung.
Jag har inte sett den på flera år nu, men jag såg den och jag blev helt mind blown.
Hon, men, eller henne, hon lilla tjejen, hon är cool.
Ja.
Jag känner, jag kan inte prata om Cabin in the Woods, jag försöker liksom hålla mig fast på Returner här.
Ja, så länge sedan jag såg den. Jag kommer ihåg när han gör den vändningen med motorcykeln och liksom det är aliens och skepp och grejer. Den är helt flippad den också.
Kan inte komma upp kanske.
Ja, men den här tar ju, gör ju också lite samma grej. Den liksom hämtar från, alltså inte just Hunger Games kanske, men den har ju lite Hunger Games vibbar och den snor ju från 1000 filmer också, den här Cabin in the Woods, och gör det typ bättre än alla de filmer som den snor av. Så att jag gillar ju helt klart Cabin in the Woods. Den var ju awesome. Men jag hade lite för stora förväntningar, tror jag.
Ja, alltså om man går in med förväntningen att det ska vara en supersmart skräckfilm som gör nya grejer, då blir man ju väl kanske lite besviken. Men om man bara liksom följer med på åkturen utan att tänka efter kanske så jättemycket, så är den ju en underhållande skräckfilm som har en payoff som är väldigt, ja, man blir nöjd. Men det blir valuta för pengarna på slutet. Sista kvarten är ju faktiskt riktigt festlig. Om det är någonting jag vill se om i filmen, så är det ju sista kvarten.
Ja, det är ju den ultimata spoof-filmen där. Men dock så är det bara en spoof-film, så man får ta det för vad det är lite, tror jag.
Ja, men precis. Hur tycker du att de här karaktärerna funkar? De här fem ungdomarna som åker ut i skogen. Tycker du att de är intressanta?
Ja, alltså det är ju en spoof på de här stereotyperna. Och då är det, tyvärr så går det inte att göra så mycket ballt med det, tror jag.
Nej.
Eller jag tror att det hade kunnat gå att göra ballare än vad det var faktiskt. Men det var väl okej, antar jag. De lyckades med det de försökte med liksom, men ja, jag vet inte. Jag hade hoppats att de hade lite högre ambitioner vad gäller karaktärerna kanske.
Ja, jag kan tycka det också. Det är inte direkt så att man bryr sig så här jättemycket när det börjar gå åt skogen, kan jag tycka. Det känns mer att man vill se vad det är för typ av faror som lurar ute i skogen.
Den var lite hjärtlös på sina ställen.
Ja, men faktiskt, det känns som att det är inte liksom riktiga karaktärer, i synnerhet inte de här vetenskapsmännen som är extremt hjärtlösa och kalla och
ja, precis.
Då känns det inte riktigt som äkta på något sätt.
Och när de väl får någon liten sån här, när de tänder till i någon bra dialog, så avbryts det helt plötsligt och ja, så blir det konstigt igen.
Ja, men precis.
Men som någon som inte har sett den, är den läskig?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag hoppade till någon gång för någon chockeffekt.
Om Niklas säger att den inte är läskig.
det är nästan mer en monster
av Woman in Black.
Ja, men det beror ju på lite vad man tycker är läskigt. Jag har lite svårt för spöken. Här är det mer liksom monster och zombies och lite mer lättsamma, om man säger.
Så liksom när jag såg trailern på den här, så fick jag känsla av att det var alltså Hostel.
Ja, nej. Det är typ Scary Movie, inte Scary Movie, Scream. Ja, jag sa Scary Movie förut, va? Fan också. Det är typ Scream fast utan alla jump scares liksom. Det är väl lite jump scares här också. Jag kommer inte ihåg något, men jag antar att det är det också här, men...
Ja, det var något där. Jag slog i knät i sätet framför. Det var jävligt ont.
Knäar, personen framför i bakhuvudet.
Ja, i bakhuvudet. Jag var rädd att jag hade gjort det. För jag såg tjejen framför satt och typ kliade sig i huvudet. Så jag bara, shit.
Och låg och sov.
Även om jag ska säga någonting om karaktärerna, så håller jag med om att man känner ju inte riktigt för dem. Och jag kan säga att jag är inte helt nöjd med valet med den här Pothead-snubben. Att han ska vara någon typ av comic relief. Det värsta jag vet i filmer är det allra värsta, det är när små barn som säger typ smarta saker som vuxna säger, och så liksom blir det roligt på det sättet. Det är det värsta jag vet. Det näst värsta är så här pårökta personer som säger smarta saker och liksom klarsynta grejer. Och så är det ju precis i Cabin in the Woods. De har en så här haschtomte som alltså, säger liksom så här, bara, han ser saker som de andra inte ser. Och så blir det lite billiga poäng på det. Där tappade det poäng.
Ja, men det är väl en del av spoofen också. Jag har också svårt för det. Men jag har ju svårt för alla de här stereotyperna som representeras där. Men de spelar ju på det, så att det är svårt att slippa undan.
Men brukar det vara så att det alltid är någon så här haschfigur som är så här skojig? Jag vet inte. Jag kanske har sett för lite skräck för att...
Eller det är som Scooby-Doo liksom.
Ja, men lite så.
Det är Scooby-Doo. Det var en jättebra jämförelse.
Ja, men det är ju Shaggy.
Wow, Scooby, I need a snack.
Scooby-Doo är väl också lite så här, det är väl typ så här fem om man räknar med Scooby då.
Och sen... till avlägsna ställen så är det saker som inte verkar som att vara och en haschtomte.
Ja.
Det här är den ultimata Scooby-Doo-filmen.
Ja, men faktiskt. Det är det som Scooby-Doo-filmatiseringen borde ha blivit. Det är Cabin in the Woods. Och så en liten twist på det. Ja. Där har vi det.
Jäkligt bra sammanfattat.
Men vad blir det för betyg då?
Jag säger faktiskt serien. Jag tycker vi är inte bortskämda med den här typen av skräck. Så jag tycker, och nu när den har gått upp på bio, på bara en salong tror jag den går på Särgel. Förvisso, men stötta den och se till att vi får mer av den här typen av filmer. För jag tycker den var bra.
Kan ni dra eran betygsstege? Jag har inte riktigt greppat den. Fast jag lyssnar på alla.
Det är tre steg. Det är skit i den, hyren, eller köp den / se den. Och det är liksom... Se den om du går på bio eller köp den om den finns ut på DVD.
Den är lite luddig. Men...
men den är rätt praktisk. För det är så här, man slipper vara för jävla noga med betyg. Det är bara så här, tycker du att jag ska se den här filmen? Ja. Nej. Okej.
Okay. Ja, nej, okej.
Okej.
Alltså vad var det? Skit i den, se den, köp den. Vad är det?
Skit i den, hyren eller köp den.
Hyren, okej. Okay. Ja, men hyren då. Om ni ska vara så old school.
Okej, så att skit i att se den på bio. Vänta tills den kommer ut på DVD och du kan hyra den för 20 spänn på videorullen istället.
Så här då. Om man är ett fan av skräckfilmer så måste man ju se den på bio. Är man fan av Joss Whedon kan man se den på... Då kan man hyra den på ICA. Okej.
Bra, då ska jag hyra den. Alltså. Nu är det så här att även fast Tommy inte är med oss idag så håller han på... Han live-tweetar, om man ska säga. Han skickar en massa sms till mig hela tiden om saker han vill säga till er lyssnare. Och nu har jag blivit dränkt i sms här. Så jag tycker vi läser upp några av dem. Och han har lite frågor också. Men Tommy textar direkt från dödsbätten. John Carter är den sämsta jävla skit jag sett. Etta, hälsar han. Så jag håller bort från den. Sen undrar han. Det här är till oss. Om Prometheus slutar med att skeppet kraschar, vad gör vi då?
Vilket skepp
det betyder.
Vilket skepp syftar han på?
Ja, eller hur?
Är det det man får se i trailern, antar jag då? Det här alien-skeppet? Det här
stor ek också.
Eller det här skovhornet, eller?
Ja, men precis. Det är väl det han syftar på.
Och det ser väl rätt kraschat ut? I...
Ja,
ja,
det gör det, va?
Det kommer ju krascha, men frågan är när i filmen det händer. Och Tommy blir väl besviken om det är så filmen slutar. För då känns det som att han har liksom redan listat ut hur filmen kommer att gå. Men...
Jag har ju inte sett. Jag såg ju teaser-trailern till Prometheus. Och jag såg den här Happy Birthday David, heter den så? Med Fassbender.
Han heter
Android-snubben. Ja, den var jag typ. Men jag har inte sett trailersna. Jag såg Avengers 2 gånger på bio. Då satt jag och höll för öronen och skrek. Prometheus-trailern kom igång. Så jag förstörde den för alla i salongen. Men så jag har inte sett någonting. Så jag har ju ingen aning om något. Och jag känner mig så jävla glad. Och du sa att du skulle ta bort dig själv från nätet, Johan, tills filmen.
Ja, men nu är alla jävla recensioner börjar komma. Och sen så ser jag så här en halv tweet och sen bara, oh shit, det där var om Prometheus. Bort. Jag vill inte veta för den är bra eller dålig. Jag har faktiskt köpt biljetter på Rigolettos sån här VIP-hylla och allting. Jag vill inte veta vad folk tycker om den. Jag vill bara se den.
Väldigt bra salong.
Är det Emilio rekommenderar den?
Ja, det är väldigt bra salong. Rigolettos VIP-balkong. Väldigt, väldigt bra. Men så du har inte läst någon recension där?
Jag har ju typ läst ett par halva tweetar. Och jag vill inte ens tänka på det.
Då kanske du ska hålla för öronen nu då. Nej, men jag tänkte bara snabbt. Det är lite intressant att bara just de här recensionerna som har kommit. Just vad den har fått för respons. Och i USA så har den ju fått lite så här ljummen kritik. Alltså typ Noomi Rapace ska tydligen vara bra. Fassbender ska vara bra. Annat än det karaktärerna var lite halvtråkiga. Och i Frankrike så har den tydligen blivit rätt sågad. Är det vi, är det vårt fel? Har vi byggt upp den här för mycket? För att vi har ju suttit och väntat på den här som fan.
Nej, men den kan inte bli dålig. Jag är redan gett den en femma, så Frankrike kan suga.
Ja. Fransmännen litar jag faktiskt inte alls.
Inte jag heller, de har ju ingen cred.
Nej, ingen koll på den här typen.
Helt sjukt vad lite jag litar på deras. Det är de där jävla italienarna också som inte gav Loreen en enda jävla poäng.
Jävla
jävla idioter.
Ja, ja. Skitsamma. Okej, men så vi skiter i vad de säger. Vi är fortfarande taggade.
Absolut.
Härligt. Då kan vi avsluta Tommys tweet, eller den här etappen av hans tweet med: måste bajsa eller kräkas, får se vilket som kommer ut först, säger han.
Trevligt.
Bra, och med de orden.
Det blir spännande att se.
Skicka MMS-en.
De bilderna tanken, så kan vi hoppa in på nästa film, tycker jag. Det är Haywire.
Ja, den får du fan ta, Emil. Eller...
Grejen är, det var ju så länge sedan vi bestämde att vi skulle prata om den här filmen, så jag kommer inte ihåg den överhuvudtaget.
Jag måste hålla med. Jag kommer inte heller ihåg vad fan den handlar om.
Det är någonting om en tjej som är typ så här, hon är lönnmörderska, heter det om det är en tjej?
Eller nej, man bara nej, Emilio, det här funkar inte. Jag tar över.
Det är just det här nu.
Ja, jag såg ju faktiskt den här filmen igår, så jag har den i hyfsat färskt
minne. Fan, då är det ju klart att du ska ta det. Helvete, Niklas. Okej, okay, bra.
Ja, jo, men visst. Vi får då följa en... Haywire inleds med lite... Vi ska säga direkt att det är Steven Soderbergh som senast gjorde Contagion. Det här är hans nya film då, så förväntningarna är höga. Men den inleds med lite tillbakablickar när en kvinnlig typ av agent, lönnmörderska, någonting i den stilen. Hon återberättar för en snubbe hur hon har försökt lämna den här agentbyrån, men att hennes arbetsgivare tänker inte släppa iväg henne så lätt, och hon har blivit som har framad, ditsatt för ett mord som man inte har begått. Och sen är jakten igång, kan man säga.
Det här är en sjukt stjärnspäckad film.
Ja, alltså som alltid när Steven Soderbergh är i farten, så har han ju samlat ihop en riktig skön cast.
Till vilken poäng?
Ja, det kan man fråga sig.
Det är helt, för det första känns den väldigt såhär, Barabara heter det på japanska, och fan inte på svenska. Utspridd, alltså den känns väldigt så här, som att de här personerna inte har någon koppling till varandra. Men jag tänker typ så här, Oceans till exempel, då är det ändå liksom, jag kan se varför de här personerna är med i samma film. Men här är så här, vi har liksom Channing Tatum, Michael Douglas, Antonio fucking Bandera, Ewan McGregor. Alltså det är helt sjukt. Det är så, vad fan gör de här? Michael Fassbender är med här också. Han är ju nya stora jävla...
Ja,
han är ju den enda jävla film nu.
Och Bill Paxton gör någon typ av comeback här nu efter sina tv-år. Och man undrar ju om att alla ville bara liksom jobba med Steven Soderbergh, men de glömde bort att läsa manuset. För det finns ju absolut ingenting intressant i... Jag vet inte.
De såg Contagion och sen tänkte de, de glömde bort att fan, den här killen har ju gjort skit också.
Ja,
men jag har ju hört historien om hur han castade Gina Carano, eller vad hon heter. Hon, MMA-tjejen, han hade sett henne på tvn och bara, ja, ändå måste jag göra filmen, och sen så gjorde han det.
Är det den här filmen? Är det hon?
Ja.
Jag hade hört någonting om att han hade sett henne. Ja, okej.
Okay. Och det känns verkligen som att det är så att han bara, shit, med henne måste jag göra en film. Och sen typ han suttit med några polare i bastun och skrivit ihop lite rader. Och sen bara freestylat filmen.
Hur ska vi få in det här på ett logiskt sätt?
Ja.
Nej, den är ju inte bra någonstans. Men hon i sådana fall måste ju få jävla cred om hon inte ens är skådis.
Hon har ju gjort ett par såna här direkt-till-video-filmer. Men det här är väl hennes riktiga...
Första
riktiga i storfilmer i alla fall. Men jag tycker inte riktigt, alltså, hon gör ju så gott hon kan, men man märker att hon inte är någon skådis.
Nej, men jag menar liksom, alltså hela filmen är ju fokus på henne. Hon är ju med i liksom så här, minst 75% av scenerna. Och för att inte vara så rutinerad skådis och ändå vara bättre än typ så här Michael Douglas och skit, cred till henne. Plus att vara MMA-fighter och fortfarande se så bra ut. Då måste de vara jävligt bra fighter
med skyddat ansiktet.
Ja, eller hur? Alltså,
behållningen med filmen, det är väl hennes fighters. De känns jäkligt så här avskalade och liksom hårda till skillnad mot alla de här.
De känns väldigt brutala.
Ja,
men ändå så jävla flashiga. Jag fattar inte. Alltså det är som att de säger alltså det är så, alla konversationsscener känns jävligt tråkiga och så dåliga, de bara står och pratar och så jättetråkigt, och sen helt plötsligt så bara Och så slåss de och så blir det så här lite halvt av wirefoot. Typ så här, hon sprang på någon vägg någon gång och hoppade från den och sparkade. Man bara dräckte.
De är flashiga, men det är ju fortfarande så här liksom inom våra naturlagar. Man säger att de är inte Spider-Man liksom. Så det,
ja, något,
det,
men det är ändå så jävla over the top. För...
ja, det är fånigt att jag kommer inte ihåg riktigt hur fighterna gick, men varför skjuter de inte bara varandra liksom? Ja.
Det är väldigt brutala fighter. Det är väldigt mycket så här armbågar i näsor och typ sånt. Vilket var lite tufft, men ja, jag vet inte.
Det var för lite. Jag tycker det var för lite action för att vara en actionrulle. Det var för mycket snack och med en film som är så himla dåligt skriven, så är det jättelose.
Vi får just ett live-tweet från Tommy om just Haywire. Han säger: musiken och klippningen var det som sög mest i Haywire. Gina Carano gjorde sitt jobb och kickade ass.
Ja, alltså jag håller väl med om Gina Carano. Hon är ju väldigt kapabel. Men jag håller med om det här med musiken är totalt jätteopassande. Det är väl någon scen där på slutet när de är i något stort hus och håller på någon stor spännande slagsmålscen. Då ser du någon typ så här hissmusik i bakgrunden. Och jättekonstiga klipp. Liksom hela slutfighten eller det är jätteospännande och jättelam. Och så känns det som att de använder ingen musik i vissa slagsmålscener för att de vill göra typ... det känns som att de vill göra någon så här kvinnlig Jason Bourne-film.
Mm. Eller ja, faktiskt. Men det slutar på rymden från en organisation.
Ja, exakt. Det är i princip samma grej. Ja. Fast med lite mer stjärnspäckad cast. Som
men jag
gör...
med att låten i sluttexterna var helt okej.
Ja, då hade jag redan stängt av, så det vet jag inte.
Nu kommer jag inte på vem det är som har skrivit musiken, men ja. Tom skickar igen och skriver: nu ger jag mig själv trött kort. Så gott. Jag antar att det är rött kort, men sen efter så skickar han det igen. Eller trött funkar också.
Ja, det
är... Även nu. Ja.
Jag gillar att ni sitter och smsar och twittrar och allt, men vilken jäkla... fan vad ni håller på. På Twitter här, ni håller på.
Och Wikipedia och IMDb. Multimedia podcast. Det är ingen annan som märker, bara vi som
ja, vi måste stänga av mobilen och allting innan vi kör.
Ni kör analogt.
Vi har en annan approach.
Så mycket ljudet i en grammofonspelare som så här ristar in det på eld.
Ja, så gör ja. Vi.
Bra, alltså jag säger ju skit i den här filmen. Nej, det gör jag inte, jag säger hyra.
Ja, alltså jag måste säga jag hade ju höga förhoppningar i och med att jag verkligen gillade Contagion. Men nu känns det som Steven Soderbergh är nere på någon så här Ocean's 12-nivå där det bara går, allt går fel. Och det är bara bortslösade resurser i casten och en historia som absolut inte håller ihop. Jag satte faktiskt en etta på den här på filmtipset. Jag tyckte den var...
Det största problemet med den filmen är ju att de måste ha sprängt budgeten något otroligt mot vad de hade behövt göra. För att den här casten behöver de inte.
Mm.
Vad kostar den? Ja, det är casten kostar den.
Ja, men Michael Douglas, Antonio Banderas, Ewan McGregor.
Fast budgeten var ju bara på 23 miljoner. Jag tror att när folk...
Men om du tänker på hur mycket av det som faktiskt går till skådespelarna, så har de ju säkert kunnat komma iväg med typ $83 eller någonting.
Ja, men alltså jag kan tänka mig att när man jobbar med Steven Soderbergh, då tar man en pay cut som de gjorde med Ocean's 11.
Fan vad de ångrar det nu.
Ja, de här nissarna gör nog det. De trodde nog att de skulle vara med i något bra. Men...
mycket arga brev till Soderbergh efter det här från folks agent.
Ja, det är bedrövligt. Alltså Steven Soderbergh har ju sagt att han ska fundera på att börja sluta regissera. Och det, efter det här så kan jag inte tycka att det är dags. Nej, jag tror att han har mer i sig. Det här var bara en flopp. Men det känns som en så här direkt till videofilm som inte... den gick ju inte på bio i Sverige, så det är ganska logiskt.
Jag säger ändå hyren. Jag älskar Bourne-filmerna och hela den liksom genren. Så att om du har sett Bourne, du vill se någonting annat i ungefär samma anda, så kan du nöja dig med den här ifall du har tålamod.
Ja, jag håller väl med lite där. Jag tycker det är Soderberghs New Year's Eve. Han har bara slängt ihop massa skit och hoppas på det bästa. YouTube fight-scenerna. Det är inget betyg kanske, men gör det. Och skit i filmen.
Ja, jag håller med.
Nära nog. Okej, bra. Då hoppar vi vidare till en musikpaus.
Yay.
Så take it away, Daniel Gleisner.
Jag älskar Daniel Gleisner.
We'll be right back. där är vi tillbaka. Vi tackar Donny Gleisner ännu en gång för en otroligt vacker låt. Nog om honom, nu ska vi prata om Game Change. Du har inte sett den här, Johan, så du får sitta lite på avbytarbänken och ställa lite frågor, tycker jag. Annars så, Game Change, filmen om Sarah Palin, det är en tv-film producerad av HBO.
Mars i år kom den, ja. Så den är ganska ny faktiskt.
Oh, aktuellt. Det handlar då om Sarah Palin och hela hennes politiska karriär, från att hon blir vald som John McCains running mate i valet 2008, det är det väl, till att, när fan slutar den?
Ja, det slutar väl med när John McCain förlorar valet mot Barack Obama.
Ja, och,
ja.
Okej, okay, bra. Grejen, den här filmen, hur, alltså, jag älskar såna här filmer, så här, politiska personer, och det är särskilt kul när det är en person som faktiskt är så aktuell som Sarah Palin. Men det är sånt här man vill se, för att allt man kan se på typ C-SPAN och sånt, det har vi redan sett. Men det som är intressant är ju de här de 10 minuterna precis innan politiker går upp i debattpodiet, och precis efter när de får sin respons från talskrivare och sånt här. Och det är ju det den här filmen handlar om, mer eller mindre. Vem är Sarah Palin bakom kameran?
Mm.
Men frågan är ju, hur trovärdig är den här filmen?
Jo, det beror ju på vilken sida du frågar. Om vi säger den här...
Sarah Palins sida har ju tydligen inte velat kommentera alls. De fick ju tydligen förfrågan om de ville vara delaktiga i den här filmen, och de svarade ju knappt tydligen.
Mm. Det är inte vad jag har hört. Jag har hört att de frågade någon av hennes rådgivare och sånt där, och han sa, ja, det är faktiskt så här.
Jo, men
så det går till.
Jo, men det stämmer. Det är Steve Schmidt som du tänker på, som spelas av Woody Harrelson i den här. Han är väl någon typ av huvudperson. Han är ju den som har liksom stått närmast Sarah Palin. Och han tycker att den är väldigt, väldigt korrekt återgiven.
Ja, vad bra. För då bevisar du bara vilken jävla idiot hon faktiskt är, och inte bara verkar vara.
Ja, men precis.
Fan vad kul, det var det jag hoppades på. Jag ville ju att just att Steve Schmidt skulle komma och säga det. Steve Schmidt i hennes, eller han är väl John McCains, eller vad ska man väl kanske säga, kampanjorganisatör, eller vad är han?
Ja, men det kan man säga. Det är han som liksom driver kampanjen framåt. Mm.
Och om någon skulle uttala sig, så är det ju han.
Ja, det känns som hans åsikter väger tyngst. Sen kan man ju tillägga att han och Sarah Palin är väl inte på så god fot med varandra nu idag. Så att, men
det ser väl kanske ännu mer.
Ja, det gör det ju onekligen. I och med att ja, det är många som har svårt att arbeta med henne. Det märker man i den här filmen.
För det, grejen är att den här filmen är ju verkligen så här. De tar ju upp både det som händer bakom kameran och framför kameran. Och det som de visar om det som är framför kameran, det som man har sett på C-SPAN och så här, det är ju otroligt bra gjort. Det är ju hennes tal liksom, ord för ord. Jag satt och kollade på någon jämförelse mellan hennes filmtal och de riktiga talen. Julianne Moore är ju jättebra som Sarah Palin i den här filmen, måste jag säga.
Ja.
Även om jag faktiskt gillar Tina Feys version lite mer. Men hon är otroligt bra, och så då tänkte jag liksom så här, om de här talen, om det som är framför kameran är så otroligt likt, hur likt är det bakom? Men tydligen så verkar det ju som att de har gjort ett jävligt bra jobb. Och alltså, för att hela filmen går ju mer eller mindre ut på att peka ut Sarah Palin som det John Cleese så fint beskrev som en papegoja. De pratar otroligt bra, men de har inte någon jävla aning om vad det är de säger.
Ja.
Alltså liksom, de har lärt sig säga ord, men de har ingen aning om vad det är för ord de faktiskt säger. Och det verkar ju verkligen så. Hon lär sig ett manus, säger det framför kamerorna, och så verkar det skitbra, men hon har ingen jävla aning om vad fan det hon pratar om.
Nej, ja, men det kan man väl säga. Framförallt är det väl, de stora bristerna är väl utrikeskunskaperna, som Sarah Palin, där det börjar halta rejält. Du hade någon rolig anekdot där, Emilio, därifrån, när hon om Ryssland.
Ja, nej, det är ju ett av hennes här jättekända quotes, att när de pratar om hennes utrikespolitiska erfarenhet, så säger, när hon liksom säger att, men jag bor ju faktiskt i Alaska, där vi har Kanada på ena sidan och Ryssland på den andra, och så säger hon någonting, och man kan ju faktiskt se Ryssland från Alaska. Och liksom hela USA säger facepalm, nej det kan man inte. Men Tommy skickar här en liten grej också. Han säger, vem har bäst Sarah Palin anekdot? Undrar han, har ni någonting roligt om Sarah Palin förutom?
Jag känner inte henne så bra.
Nej, underbar människa, jag känner den mycket väl. Men jag har en sån här rätt rolig grej som, nej det har jag inte, vad fan var det för någonting? Ja just det, nej det är ingen anekdot. Det är också ett John Cleese quote om Sarah Palin som är så underbart quote när han säger: innan han hörde talas om henne så trodde han att Michael Palin var den roligaste Palin han visste. Jag tycker den är lite skön. Men annars, alltså jag tyckte inte den här filmen var så jättebra förrän nu. För att jag trodde att för att jag trodde att liksom, när jag kollade på den så tänkte jag, ja men det här är en typisk sån här film där de har tagit allt det man har sett på C-SPAN och sen bara byggt upp en liksom 75% fiktiv historia om bakom kulisserna. Och så säljer de det som the true story liksom.
Mm, den bygger väl på en bok som är, jag vet inte vem det är skriven om, men som antar har väldigt bra insyn i hur kampanjen har drivits och sådär.
Jo, och det får jag ju veta nu. Jag trodde att den var liksom såhär, men nu när jag får veta att den faktiskt kanske har någonting, något seriöst bakom sig, så är den ju sjukt mycket bättre.
Boken är ju...
Jag måste gå in och ändra betyg på den här filmtipset, känner jag.
Boken är ju baserad på intervjuer med mer än 300 personer som var involverade i kampanjen. Så det känns som att det finns väldigt mycket, ja, äkthet bakom hela.
Fan, vad härligt.
Jag tycker det är roligt att jag såg... Jag såg Iron Sky där de gör parodi på Julian Moore. Men jag tycker de här äkta quotesen är mycket roligare än det de paroderar i Iron Sky.
Ja, ja men det är så det... kul att allt det här har hänt på riktigt. Att det är nästan för bra för att vara sant.
Det är ju otroligt. Alltså det är ju...
Stranger than fiction.
Vilken underbar människa, Sarah Palin.
Ja, det är ju inte...
Alltså ur ett intressant karaktärsynpunkt.
Ja, men om man ser på sättet som de liksom headhuntar Sarah Palin inför det här liksom vicepresidentsjobbet. De går in på YouTube i filmen och kollar på lämpliga kandidater och tänker att ja. Och så känner de att vi måste ha en kvinna för att vi behöver de rösterna. Och det är verkligen så här desperat drag eftersom de känner att de börjar halka efter då republikanerna. Det går så dåligt för dem.
Sen är det ju dock, John McCain verkar ju nästan liksom...
Han blev väl ganska sympatisk.
Ja, eller hur? Han verkar ju nästan som en riktig människa i den här filmen.
Ja, spelad av
med huvudet i verkligheten om man har sett hur han fuckar med lagar i regeringen i USA. Han verkar ju liksom skön i den här filmen.
Ed Harris gör ju honom ganska sympatisk. Bra skådisar överlag i den här filmen.
Ja, fan, vad heter hon? Jag är ju typ kär i henne nu, Sarah Paulson.
Hon som ska assistera Sarah Palin.
Precis. Jag har ju precis kollat klart på Studio 60 under Sunset Strip. Där hon är med. Så att hon är ju min nya favorit.
Ah,
Väldigt bra serie.
Johan, har du några mer frågor angående Game Change?
Nej. Ja.
Blir du sugen på att se den?
Ja, jag har hört fler recensioner som tycker att den är väldigt bra. Så att jag ska nog se den, tror jag.
Ja, som sagt, jag trodde inte den var så här bra. Men den är skitbra ju.
Ja, den knäcker.
Så se den.
Ja, se den. Jag håller med. Absolut. Särskilt om man är intresserad av politik, aktuell politik. Även fast man, och även om man inte är det, så tycker jag att man kan få ut mycket av den. För den är ganska rapp och rolig.
Grejen är att nu när man har facit i hand, så att säga, om vad som händer med de här karaktärerna, så blir ju verkligen porträtten starkare. Alltså, hon framkommer ju verkligen som en, att hon ska stå i centrum. Hon glömmer bort att hon kanske är liksom underst på ticketen, som man säger. Och att det är hon som är stora stjärnan.
Mm.
Och sen nu när hon har blivit liksom ankare på Fox, så kanske, ja, det kanske var rätt så mycket så.
Jo, men precis.
Men du ser den, definitivt.
Do it.
Bra. Bra. Det blir en kort recension, men så får det vara. Vi hoppar vidare till lista. Det är du som har den idag, Niklas.
Yes, jag tänkte spinna vidare på det vi inledde med att prata om. Det vill säga den här metaskräckfilmen Cabin in the Woods. Tre andra metaskräckfilmer som gör det här bra går min lista ut på. Sen får ni fylla i om ni känner att ni saknar något.
Mm-hmm.
Jag tänkte börja med Zombieland. Har ni sett den?
Nej, jag har fortfarande inte sett den.
Jag har sett den.
Yes.
Ja.
Den känns ju som, den går ju igenom alla de här zombie-klyschorna, om man säger. Det är han, huvudrollskaraktären, han har någon så här lista som han går på för att överleva.
Ja, just det. Regelbok.
En regelbok, precis, som han går efter, som han följer slaviskt. Och tack vare det så har han lyckats överleva den här apokalypsen.
Vad är det för regler i den? Typ så här, never walk
cardio
alone.
Always double tap. cardio ska man hålla på med, för då kan man springa ifrån zombies och sådär.
Ja, men någonting sånt där. Lite olika grejer. Man ska alltid liksom se sig om. Man ska vara väldigt försiktig, man ska vara snabb.
Men den där är det verkligen en ny tappning liksom, att man ska vara bra på cardio när man ska döda zombies. Det är ju inte någonting som tagits upp i någon film som jag har sett innan.
Och är det verkligen viktigt? Vad tror ni är bäst? Att kunna springa länge eller att kunna springa snabbt korta sträckor? För jag tänker att om det är typ så här 28 dagar senare zombies, de är ju fett snabba eftersom de liksom inte bryr sig om de är trötta i musklerna. De bara springer. Om du kan springa långsamt men långt så har du ingen chans.
De sa bara cardio, så att motion innefattar väl det också. Antagligen att man kan springa långt. Ja.
Men jag skulle ju hellre ta att kunna springa korta distanser snabbt.
Ja.
För det är ju som den här historien, om vi ändrar det. Jag läste, när jag satt och kollade, jag försökte uppdatera min zombieplan. Som jag antar att alla har, eller är det?
Ja, ibland får man revidera lite.
Ja, precis. Men så då läste jag en grej som var rolig. Om två personer ute i skogen och så möter de en zombie. Och ena killen sätter sig ner och börjar ta på sig gympadojer. Och så säger den andra, allvarligt talat, du kan inte springa snabbare än en zombie. Och säger han, jag behöver inte springa snabbare än en zombie, jag behöver bara springa snabbare än vad du gör. Så att jag skulle ju hellre ta och kunna springa snabbt kort. För att då dör ju ni fortare än vad jag.
Fast det finns, i den här filmen visar de lite situationer. Till exempel när han får inte upp låset på bilen, tror jag. Så står han och håller på och så närmar sig zombiesarna. Och sen så får han inte upp dörren, då springer han en runda. Och sen så kommer han tillbaka och så står han och fipplar med igen till zombie. Så långsamt kommer närmare honom. Det kan ju vara bra att ha motion ibland.
Nej, det är en kul film faktiskt. Den ställer lite upp och ner på lite olika såna här typiska zombiegrejer och så här, som man kanske har stört sig på i zombiefilmer. Och tar upp den.
Vilken är bäst, den här eller Shaun of the Dead?
Shaun of the Dead är jag väldigt svag för.
Ja, men jag
hade inte en tanke på att ta med den faktiskt. Jag glömde bort den, men den kan väl också sorteras in under de här.
Men är det verkligen meta då? Är det inte?
Nej, jag vet inte riktigt.
En parodi eller så här, ja. Att den parodierar sin genre.
Vad är skillnaden mellan meta och parodi?
Den känns meta som den är tänker jag att meta är, då är den parodi på sig själv liksom, inte på sin genre. Att den är lite självmedveten. Att den kommenterar sin egna existens på något sätt, jag vet inte.
Sina egna brister och sina egna klyschor och sånt.
Ja, ja precis.
Ja, vi får enas om det. Plats nummer 2 på listan så har vi Scream-filmerna. Och främst då den första, som jag tycker är den bästa ändå. Tvån tycker jag också är bra.
Resten jag har fan inte sett en enda Scream-film.
Ja, jag tycker du...
Ja. Jag före din tid.
Ja, men det har ju faktiskt det.
Det känns det nu.
Och jag undrar om du skulle få ut så mycket av det nu. För jag tycker att det är de här, de har ju...
Jag tror jag sett typ halva Scream 2. Och jag fan att jag inte tycker de var så jävla bra.
Nej, jag såg någon del av 2 nu nyligen också. Jag tycker inte att den åldrats så himla bra. Men när den kom så var den ju, då kändes den ju väldigt fräsch. Jag vet inte, Johan, vad har du för relation?
Ja, men det är väl lite samma sak den. Fast då var jag för ung för att fatta den. Men nu efteråt har jag ju förstått att den paroderar ju lite de här fredagen 13 och de här filmerna också. Men ja, när jag såg den var det bara en awesome skräckfilm liksom. Men nu kan man ju uppskatta att liksom vinkarna till de här, ja, men typ som Shaun of the Dead och de här filmerna gör också, att de kommenterar lite på genren.
Precis, det krävs att man är lite insatt i de här gamla filmerna och för att verkligen få ut någonting. Eller få ut allt snarare ur konceptet, känns det som.
Precis.
Ja, och sen då på plats 1, Scream-filmerna gjordes ju av Wes Craven, ska vi tillägga. Och han har även gjort plats 1, och det är Wes Cravens New Nightmare. Som är då en del i den här Nightmare on Elm Street-serien. Om Freddy Krueger som dödar barn i sömnen. Eller i deras drömmar. Har ni sett den här?
Nej.
Jag har ingen aning om vad det finns.
Nej, eller hur?
Är den gammal eller?
Den kom 2 år före första Scream. Och det var väl kanske det här som... Jag vet, Kickstar. Det var väl det som tände idén för Wes Craven att göra Scream-filmerna. För i den här filmen så då är det då casten från de tidigare Nightmare on Elm Street-filmerna som man då får följa då i deras vardagliga liv. Inklusive regissören Wes Craven, inklusive Robert Englund som spelar Freddy Krueger. Och så visar det sig att Freddy Krueger har liksom på något sätt följt med ut ur ut ur filmerna och liksom börjar stalka dem i verkligheten också. Så att det är liksom som en film om en film.
Den känns ju meta på riktigt.
Det är väl den. Det är ju meta.
Det är den ultimata metafilmen om man säger. Metaskräckfilmen.
Och den är bra också eller?
Jag vill minnas den som väldigt bra och innovativ.
Men då får jag fan kolla på den.
Ja, det tycker jag. Du hade någon annan vad heter den nu igen?
Tucker & Dale vs. Evil. Men ja, jag vet inte hur meta den är. Den är mer åt Shaun of the Dead hållet, att den är ganska mysig och den är mer parodi på skräckfilmsgenren. Och den har lite mer hjärta än Kevin Nodes, kan jag tycka. Och det är Tyler Labine som Tommy älskar, som är med i Firefly. Och nej, Alan Tudyk heter han. Jag läste på IMDb. Tyler Labine är ju han som är med i den här vad fan heter den här när de ska Reaper heter han. Har ni sett den?
Nej.
Nej.
Jag gillar att han är tjockis, en rolig tjockisen. Alan Tudyk heter han som är Firefly, som Tommy gillar. Men ja, den är ganska skön faktiskt. Och det är också så här Cabin in the Woods film typ. Och de har väl lite bättre approach, kan jag tycka, än Cabin in the Woods. Och jag har redan sagt att, men mycket hjärta, härliga karaktärer och sådär.
Så om man gillade Cabin in the Woods så bör man kolla in den här också, eller?
Ja, det är ju lite åt samma håll, fast den här satsar mer på att ha bra. Eller jag vet inte, de är ganska, även om de behandlar samma ämne liksom, så att det ser de ganska olika i sitt uttryck. Den här är ju lite mer slasher, fast ändå så här mer hjärta på något konstigt sätt.
Är den läskig?
Kommer inte ihåg. Den är säkert lite läskigare än. Nej, jag vet inte. Den är inte jätteläskig. Det är ju en skojfilm liksom så.
Men okay.
Jag gillar den.
Ja, jag får kolla in den.
Det är han som regisserat, han så gjorde någon han gjorde väl någon någon fake trailer som han skulle få göra film på. Jag tror att det var han, Eli Craig. Det kanske inte var han. Jag kanske tänker på någon annan. Skitsamma.
Ja. Vi släpper det.
Ja, vi släpper det.
Ja, trevlig lista, Niklas.
Tack.
Jag fick också uppdrag att göra lista.
Ja, har du lyckats hitta någonting?
Ja, jag skrev ihop en topp 3 sämsta podcaster, men jag fick stryka. Jag har strykt den. Jag tyckte det gick så bra.
Vad är ni med på listan?
Nej, vi skiter i det.
Du vill inte skaffa dig ovänner?
Nej, men jag trodde det gick bättre än jag trodde nu så.
Ja, men då så.
Jag tänker passa på att bjuda in dig, Johan, till. Har du en PS3?
Ja, på jobbet.
Ja, det är okej, du kan få köra på jobbet då. Skaffa Dead Nation så kör vi lite zombie-mördare.
Dead Nation?
Jag tror att de går på typ 100 spänn eller någonting, 120 spänn. Ska vi mörda lite zombies då, jag tar med Niklas. Och vem är helst annars som vill köra med?
Det finns bara till PC.
Ja, vi har ju på PC. Så att...
Ja, det finns inte till Mac.
Men fuck Mac, PS3, inte PC. Gud, shit.
Har jag hört fel nu? PSD?
Nu blir det pinsamt, nu skiter vi det här. Bra. Men
vad sa du om det var PC?
Vi kör väl Tommy filmar Niklas rekommenderar. Och jag kan börja. Jag tänker rekommendera någonting som jag hittade idag. Så att jag vet inte jättemycket om det här, men det verkar så jävla awesome så det är intressant. Pokemonium på pokemonium.com. Det är ett Pokémon MMO. Så det är i beta-stadien nu, så man får liksom, det verkar väldigt liksom early stages än så länge. Men om det här funkar så är det ju så jävla tufft.
Är det den första, jag har bara spelat Pokémon Blue, Red och Yellow.
Nej, det verkar vara de nya, vet du, alltså lite, fan, sist jag spelade var Pearl och Diamond. Vad är det som har kommit efter det? Gold och någonting. Black, whatever. Men så det är de nya för DS-grafiken, verkar det som. Jag har fortfarande inte testat det här och jag har bara varit inne på hemsidan lite stund. Jag har laddat ner klienten, men jag har inte försökt testa det för jag spelar in podcast. Så det är det första jag ska göra nu när vi lägger på och testar det här och se om det funkar. Om det gör det så är det så jävla tufft och intressant. Så det är min rekommendation, pokemonium.com.
Mm-hmm. Jag går vidare här med en lite små trevlig app som jag införskaffade för 15 spänn. Den heter Gunman Clive och är ett slags plattforms vilda västernspel. Påminner lite som typ en blandning av Mega Man och Gunsmoke, om man känner till de titlarna. Det är väldigt basic hoppa, skjut till vilda västern musik. Väldigt så här snyggt animerat. Kul om man gillar lite så här retrospel. Kanske inte det bästa spelet som jag har kört och lite jobbig styrning, men 15 spänn tycker jag absolut att det är värt, så slå till.
Härligt. Johan, din första toppfilm med Niklas rekommendation.
Mm, får det bli något bra.
Jag ska säga det, schabla inte bort det här.
Jag har ju börjat kika på HBO-serien Girls, som är skriven av Lena Dunham. Hade ni någon utav er sett den eller?
Jag har varit väldigt nyfiken och tänkt kolla in den.
Ja, jag hörde ju att den skulle vara lik Louis C.K. och blev jätte liksom sugen på att se den. Men jag tyckte inte alls den var lik Louis C.K. Men det gjorde inte så mycket. Den här första scenen tyckte jag var rätt kissig, om jag får uttrycka mig som Tommy. Men alltså, sen tar den sig, alltså den jäkligt så här härlig dialog och härliga skådespelare och sådär. Och lite samma känsla som jag får i How to Make It in America. Och det har blivit lite substitut, för det är lite samma format. Den är väl i och för sig 30 minuter kanske avsnitten är. Och så här jäkligt bara härlig känsla när man kollar på den, så här New York-känsla. Det kan vara att det bara är inspelat med sån här hipster i New York. Den är väldigt hipster av sig. Du är hipster, liksom 24-åringar som liksom får hjälp ekonomiskt av sina föräldrar. Så är det bortskämda unga liksom som bara hänger i New York. Men det är jäkligt mysigt. Så det är min nya How to Make It in America. Jag gillar den.
Men tror du att den kommer att fortsätta, eller kommer den riskera att kanske bli nedlagd som How to Make It in America faktiskt blev? Eller har den här mer potential?
Jag tror den, alltså, för att, vart var det som How to Make It in America sändes? Var det också HBO? Nej, jag vet inte. Judd Apatow står ju som producent på den, och han har ju varit med och skrivit lite avsnitt och sådär. Så jag tror nästan att den har fått så himla mycket uppmärksamhet också. Det fick inte How to Make It in America. Den tror jag i alla fall. Inte lika mycket som den här i alla fall, det är jag ganska säker på. Så jag tror den kommer hålla sig bättre än den där långa namnet.
Ja. Ja, men jag är faktiskt jättesugen. Så, och jag antar att du kommer fortsätta kolla på det här.
Nej. Jo.
Okej.
Okay. Mm.
Kanon.
Bra. Då är vi typ klara.
Är ni färdiga?
Nej, men jag tänkte faktiskt att du skulle få en liten chans att lägga en plugg för... Har du inte sett den nu, Johan? Du som var så schysst och hoppade in i sista minuten när vi behövde en standing.
Okej.
Plugga fram den nu.
Gå in och sätt en stjärna på iTunes på vår podcast.
Fy fan vad lant.
Jag kan inte plugga. Jag är jättedålig på att plugga.
Har du inte sett den, finns på iTunes, finns på harintesetten.se. Skitbra podcast, oftast. Gå in, sätt stjärnor i iTunes, kommentera, gå in på hemsidan, ladda ner där och bara älska dem, precis som vi gör. Särskilt Erik, han är...
Han är så snygg. Ja, han lyfter podcasten faktiskt.
Perfekt, bra.
Tack att jag fick vara med, det var jättekul faktiskt.
Det är jättekul att ha med dig. Och det känns som att det funkar mycket bättre nu än när Tommy faktiskt är med. Så vi får se, han kanske får vara sjuk lite fler gånger. Absolut. Då tycker vi tackar för oss. Så ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Tack för att du lyssnar.